2 dagar kvar av EM 2024 återstår 3 avsnitt av Eurotrip. Det är lördag och dagens avsnitt är med mig, Frida Olsson och Noah Bachner. Det är alltså lördag idag. Ikväll är det de avslutande presskonferenserna. Och allt om dem och en riktig genomgång om de här finallagen och det kommer ju komma i morgondagens avsnitt. Men idag ska vi efter ungefär en månad här i Tyskland skrapa ihop en lista på massa olika grejer som vi har liksom noterat under mästerskapet. Smått som stort. Alltså det kan vara matbonanza, matchupplevelser, fallande stjärnor, tonåringar. Vad som helst. Men liksom, det handlar inte
intryck.
Mycket bra då. Det är ju liksom ingen 1-10 lista eller liksom så, utan det är bara sånt man har sprungit över och lagt på minnet. Du får börja nå. Vad var liksom, när jag sa till dig att vi skulle göra det här, vad var det första du skrev ner då på din lista?
Att Lukas Podolski är ett geni som har startat en riktigt bra kebabkedja. Men han spelar fortfarande fotboll. Det är nästan det mest anmärkningsvärda med det, tycker jag. Tysk legendar, de flesta känner säkert till honom, gjorde många bra mästerskap för Tyskland. Han har ju då skapat ett kebabimperium som finns i flera tyska städer. Det startade från början, verkar som, i Köln eller Düsseldorf, där vi uppehöll oss väldigt mycket. Vi bodde väldigt nära en av de här restaurangerna och vi åt en hel del på en av de här restaurangerna också. Kebaben var riktigt bra, det gick väldigt fort, det var fräscht, det var mycket kö hela tiden. Och han har blivit snorrik på det här, verkar det som. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att trots att han har blivit det och trots att den här liksom, industrin går så himla bra, så spelar fortfarande Lukas Podolski fotboll i Polens lägre divisioner, vilket gör allting ännu mer sympatiskt. Så att, nej. En ögonöppnande och härlig historia om Lukas Podolski och kebab.
Om man ska gå in på kebaben då, ska jag ta min första. Och det är ju fansen, festen, fyllan. Mycket på grund av att jag bodde i majoriteten av tiden här i Tyskland i Düsseldorf. Och då bodde ju vi bredvid den här bargatan som du och Filip gjorde ett väldigt bra reportage om. Det är 50 barer efter varandra och där i ett hörn ligger ju Podolskis kebab. Och det har slagit mig att det är sånt otroligt drag där varje kväll. Det är liksom så mycket olika fans från alla typer av länder, från alla liksom nationer, från sådana som inte ens deltog i det här EM:et. Och det är lika fräscht och fint på morgonen när man vaknar ändå, trots den enorma fyllar är. Men jag blir också så glad under sådana här mästerskap när man ser att fans går all in på utstyrslar. Det var liksom ett nederländskt fan som cyklade förbi oss när vi skulle in på deras semifinal. Han hade liksom en sån här tjock kungamantel och en orange cykel. Och det var liksom, det är så mycket olika intryck bland fansen. Och det är de som gör upplevelsen på sånt här mästerskap till det bättre, får man ju ändå säga. Ska du ta nästa?
Vi har ju haft ett genomgående tema, och det är att de stora spelarna, de stora stjärnorna har i ganska stor utsträckning floppat, får man säga. De har ju inte levt upp till sina rykten eller förväntningarna på dem, speciellt många av dem. Mbappé var blek hela vägen, Ronaldo var ännu värre. Även i England har ju flera av de bästa spelarna inte alls levt upp till vad man har hoppats på. Och sådär. Spanien saknar egentligen superstjärnor på det sättet, även om en kanske har fötts där under det här mästerskapet. Så istället har det varit kollektiven, och det är lite speciellt i den här eran av hyperindividualisering och hyper liksom idoldyrkan, att Leo Messi är liksom som en helt egen liga-magnet nu. Skulle Leo Messi starta ett eget mästerskap i Argentina, så skulle det vara säljas tv-rättigheter jättedyrt. Det räcker med att han är där, det räcker med att Ronaldo är här, så är det väldigt många som bryr sig hur de presterar och så vidare. Funkar. Men den här turneringen avgjordes framförallt av starka kollektiv hela vägen. Spanien har varit det hittills bästa inför finalen i alla fall. Så det har varit en liten kontrast, kan man tycka.
Men också en ögonöppnare och någonstans lite så här, du kommer långt på att vara ett lag. Fotboll handlar om också att vara ett lag. Den som leder det här laget är oftast förbundskaptenen, och det är min nästa spaning. Det är ett otroligt spring på dem inför matcherna. De springer till mediebolag på mediebolag på mediebolag. Och det är inte så att de gör en så här enkel pitch-side intervju som man gör inför matcher. Man kan se liksom Jon Dahl eller Janne gjorde ju det liksom med rättighetsinnehavare. Utan det är att de kliver in liksom i studion och står där mellan programledare och expert och pratar ett tag. Och sen knallar de till nästa och pratar ett tag och knallar till nästa och pratar ett tag. Jag gillar det, men jag är också lite frågande till varför man lägger så mycket tid på det. Men tillgången är väl kanske ganska bra på förbundskaptenerna i alla fall. Men det är en spaning som jag liksom har noterat när jag har suttit på läktaren och väntat på matchstart.
Ja, men det är på samma tema då. Så överlag har ju tillgången varit dålig dock, ska vi säga. Alltså, jag har bevakat flera mästerskap, där du också. Och det här har ju varit överlägset liksom sämsta i termer av hur mycket man och vilka möjligheter man har att ställa frågor till spelare och ledare. Det är ju presskonferenserna framförallt där förbundskapten och lagkapten, allt som oftast framträder tillsammans innan och efter, eller innan varje match, och sen så förbundskaptenerna och matchen spelar efter. Och där har man väl kunnat få upp liksom få en syl i vädret någon gång då och då. I mixade zonerna praktiskt taget omöjligt om inte det är Danmark som spelar till exempel. Därför att dels så hålls mycket av media på det landets språk. Om man inte kan det så ligger man. Det är ju lite upplåst att ha bättre språkkunskaper kan man tycka då. Men dessutom så tar spelarna oerhört få frågor och gör det bara från nästan inhemsk media. Och gör det på podier. Förut har vi alltid haft en, liksom funnits en tradition att man spelarna går genom en sorts korridor i den mixade zonen så att man kan försöka be dem stanna, och då måste de såklart inte göra det. Men där har det ändå tidigare varit, nästan varje mästerskap jag har varit så att vid olika tillfällen så stannar spelarna upp någon spelare som du inte väntar dig. Minst liksom Sverige möter Tyskland på VM så stannar ändå Manuel Neuer vid svensk media och svarar på frågor. Och det där har liksom varit en, då kan man lämna varje match, då kommer det ut mer reflektioner ifrån varje match från spelarna och så vidare, ofta på kontroversiella händelser eller liknande grejer. Och det där har ju varit klart sämre. Jag vet att andra som har bevakat det här i TV och så vidare har vittnat lite om samma sak från presskonferenser, att de blir väldigt kringskurna om man inte kommer från något av länderna som spelar och sådär. Och det är klart att det skapar en lite frågetecken kanske för hur det här aspekten för oss i alla fall som arbetar kring de här mästerskapen, hur det utvecklar sig. Det man kan säga att det hänger ihop då samtidigt på ett sätt med en utveckling där de har gett ut akkrediteringar och satsar mer och mer på att göra ren content liksom, med influencers och YouTubers och andra som är här för att sprida inte lika kritiska budskap kanske kring matcher eller kring UEFAs arbete eller sådär.
Nej, det kanske också går lite i linje med hur många klubbar hanterar sina stjärnor. Det är mycket, väldigt stängt och svårt att komma åt spelarna där. Men det jag håller helt med i, det är verkligen ett skifte mot hur det har varit tidigare.
Engelska ligan är igång och spänningen är på topp. Hos Coolbet får du de bästa oddsen på alla matcher, från avspark till slutsignal. Följ ditt favoritlag hela säsongen och satsa smart hos Coolbet. För dig över 18 år, stödlinjen.se.
Tonåringarna har jag liksom plitat ner här också. Det finns många tonåringar som jag tycker har varit otroligt bra det här mästerskapet. Jag tycker det är roligt att många har fått chansen. Jamal, Nico Williams, Kobe Manu, för att nämna tre, kommer ju ställas mot varandra. Jag tyckte Nico Williams var otroligt bra i början av mästerskapet. Och Manu har vi varit inne på tidigare. Han fick ju inte starta i början, men sen fått starta och varit väldigt viktig för England ändå. Och Southgate har ju sagt det själv, att han hyllade ju Manu senast efter matchen, efter semifinalen, att vi har liksom hittat rätt nu. Det här blev bra. Han tillför någonting som vi inte hade, och han får saker att se så lätt ut. Och det noterade vi också när de mötte Nederländerna, att så här, alltså det ser ut som att han typ inte bryr sig, men det är för att det är så enkelt för honom. Alltså det sitter bara där. Han behöver inte tänka, det bara sker. Och jag vet att du också har en punkt kopplat till det här med tonåringar.
Ja, nej, men det är väl att Lamine Yamal är ju en liksom anmärkningsvärd grej i den här turneringen, att det är den bästa 16-åringen vi har sett på en sån här scen. Det är ju inte något sätt att säga hur bra han kommer bli, att han kommer mäta sig med andra spelare som har varit bra i tonåren, men vid åldern 16 år så har ju inte jag i alla fall sett någon spelare i historien som har levererat på det här sättet i de här sammanhangen, utan hans mästerskap och hans prestationer för Spanien är unika för en 16-åring. Sen kan man väl dra sig till minnes då, liksom, hur såg det ut när Theo Walcott var i den här åldern till exempel och slog igenom, eller annars som har slagit igenom väldigt unga. Ja, Walcott blev ju aldrig egentligen en mycket bättre spelare. Han var ungefär lika bra hela sin karriär. Det kan ju vara så att Yamal inte blir bättre än så här också. Så han är väldigt tidigt utvecklad på vissa fronter, men stannar upp. För att ofta när man tittar på unga spelare så tänker man, åh, han är bara så gammal, han har så mycket utveckling kvar. Så det kan ju också vara så med unga spelare som är väldigt bra, att de har nått fram redan. Så att, jag är inte alls säker på att det här säger så mycket om hur bra vi kommer minnas hela Yamals karriär, men vi kan konstatera att som 16-åring var han bättre än många andra.
Och med det här målet han gjorde mot Frankrike, så blev han ju också den yngsta någonsin att göra mål i ett EM eller VM. Och han petade ju ner Pelé på den listan. Pelé var 1958. Det är typ 70 år sedan. Mm. Det säger någonting ändå om hur stor talang han är, om man inte haft någon som har bräckt Pelés rekord, säger man.
Ja, och idag är ju konkurrensen mycket hårdare. Alltså Jamal, Pelé konkurrerade ju inte med samma urval av spelare som det finns nu. Det är mycket svårare att slå igenom tid nu, skulle jag säga, på det sättet. Framförallt när du spelar i Barcelona. Jag menar, hur, förstår du hur bra man måste vara som 16-åring för att få speltid i Barcelona? Det är helt sinnessjukt. Och även då med ett spanskt landslag. Spanien är, ser ut att vara Europas bästa lag. Liksom. Så att det är anmärkningsvärt på väldigt många sätt.
Sista jämförelsen med Pelé där, att Pelé fick inte ens starta i början av den turneringen. Jamal har ju varit given hela vägen för De La Fuente. Nog om detta. Min nästa är matchen Danmark-Tyskland. Det var en match som var blixtar och dunder. Det är ju bokstavligt talat så var det ju verkligen det. Den fick avbrytas för att det blixtrade för mycket. Det slog ner typ 150 meter från arenan, slog blixten ner. Det regnade så mycket så de här scenerna där Uniteds hemma arena Old Trafford blev till åtlöje på Twitter. Det var ju liksom samma sak, det bara öste ner i hörnen, det bara regnade in överallt. Och så mitt i allt började det hagla också, stora kocker. Och sen har vi ett VAR-beslut som är tveksamt. Vi har liksom, ja, det var så mycket i den här matchen. Vi har en fullkomligt vansinnig julman i den danska förbundskaptenen som visade upp en bild på presskonferensen över den här touchen på Andersens hand. Den här matchen hade så mycket ingredienser på så många sätt att jag kommer minnas den, ja, av det liksom.
Ja, men det var, nej, precis. Av matchupplevelserna så håller jag nog den som en av de mest omskakande tillsammans. Men jag tycker England-Holland var på samma arena var väldigt speciell. Alltså det här ögonblicket när Watkins avgör är bland de mest laddade man har upplevt på en fotbollsarena. Min favoritmatch från det här mästerskapet är Turkiet-Österrike på grund av dramat. Där ju, det var ett jäkla ös hela matchen. Och regnade såklart också. Det är alltid som bäst när det regnar. Men man kan väl konstatera att de bästa matcherna är alltid under strålkastarljus. Det är aldrig mitt på dagen-matcherna som är de som är bäst, tycker jag i alla fall. Nej, men jag sen så jag lite på för att spela vidare på det då, apropå att Turkiet gick vidare, så det är ju fortfarande så att det finns en trend som går ganska långt tillbaka nu, att lagen från Östeuropa har svårt att gå långt i turneringarna. Här landade vi in i semifinalerna med bara lag från västra Europas västra delar kvar. Turkiet var det enda laget som liksom var mer österifrån som nådde kvartsfinal. Vi har haft framgångar för Kroatien i stora mästerskap på slutet, men de har haft svårare i EM än i VM. Rent generellt sådär, att det, liksom, det är svårt för Serbien, Kroatien, Ukraina, Slovakien, Tjeckien. De har svårt att ta sig till slutomgångarna, och det är, det här, liksom, det är klart att många av de länderna har mindre befolkningar, men vissa har det inte. Att de största, Europas största länder kommer från de västra delarna, men Nederländerna med sina 14 miljoner och så vidare, det är liksom inte, de gång borde någon av de här uppstickande nationerna kunna gå lite längre, tycker jag. Förmodligen en konsekvens då av att de allihopa var sovjetockuperade nästan då, och fortfarande inte riktigt kom på fötter. Men det är man kan bara konstatera att det, trots att det har gått 40 år sedan murens fall, så är de inte riktigt i kapp, är känslan man får. Och Tyskland är inte riktigt i kapp heller, men det beror lite på andra saker, tror jag. Det här med då att, som har tjatats om under mästerskapet, att Deutsche Bahn är som SJ, alltså tågen går inte, och de visste det innan, och det anmärkningsvärda är väl det här då, för jag gissar att många lyssnare och läsare har snappat upp att det har varit problem med tågtrafiken, och det har verkligen varit det, framförallt på de här nattliga avgångarna som skulle frakta folk mellan städer och efter matcherna och så vidare. Det anmärkningsvärda är att hela turneringen planerades för mycket tågresande, alltså att det var meningen, och i tysk media skrev man det kommer bli kaos för Deutsche Bahn funkar inte, och ändå körde de bara på med det. Så gjorde de såna här grejer som i Gelsenkirchen till exempel. Där var ett av de stora problemen att de hade lagt en fanzone uppe vid arenan, vilket gjorde att det blev total överbelastning på lokaltrafiken, så att folk kunde inte åka spårvagnarna fram och tillbaka. Och taget ganska dåligt planerat. De kunde ju liksom byggt ut fler parkeringsplatser i sådana fall, så fler åkte bil eller uppmuntrat till det, sådär. Det har de inte gjort, så att Tyskland är precis som Sverige när det gäller tågtrafik.
Och det roliga var också att de skröt ju med det innan, att det här skulle bli det mest hållbara och bästa mästerskapet. De sköt in otroliga summor pengar för att lösa det här från UEFA och Tyska fotbollsförbundet. Det hjälpte inte. Det blev inte bättre.
Övervikt, fetma, obesitas. Snart lider varannan svensk av övervikt. Prova modern viktnedgång hos Supernormal. Gå in på supernormal.health, alltså supernormal.health.
Det ultimata äventyret är här. Fem kändislag ska ta sig 11 000 kilometer från Nordafrika och hela vägen till Arktis port i Nordnorge. Utan kreditkort, smartphones eller möjlighet att flyga. Race Across the World, Sverige. Premiär torsdag klockan 9 på Kanal 5 och Max.
Nu kör vi! Förlåt, nu kör vi.
Ja, En annan sak som slog mig när vi satt nu och började prata, det är det här orättvisa förhållanden när vi straffar. Det är inget nytt fenomen, men det har ju påtalats ganska mycket under mästerskapet. Att det är väldigt mycket restriktioner för vad målvakterna får göra. De måste ha en fot vid linjen och annars går den om. Det har vi varit med om i det här mästerskapet. Men spelarna får ju trippa och stanna hur mycket som helst fram till att de skjuter straffen. Jag tycker att det är fel. Alltså jag tycker att det är så här, det blir inte rättvist. De har ju redan typ 75% chans att göra mål på den här straffen. Då ska de få ytterligare då i att de får stanna tre gånger och trippa och hoppa och skutta och vinka till farmor på läktaren. Jag tycker att man behöver se över det. Jag tycker inte att det är rättvist. Det är lite som i hockey, du får inte dra pucken bakåt utan du måste gå framåt hela tiden när du slår en straff. Det här behöver man se över. Det gör mig irriterad.
Men det har varit påtagligt. Och faktiskt första gången det togs upp på allvar känns det som att det här med att de stannar framförallt vid straffarna. Att vi sätter det i system liksom. Jag måste berömma Tyskland också då, när man har sågat lite grejer här. Jag älskar ju att vara i det här landet väldigt mycket, och framförallt Berlin där vi är nu. Men det jag måste säga är ju att de har byggt otroligt fina arenor överallt nästan. Och då menar jag framförallt inte Allianz Arena som jag tycker är lite för stor, utan, och inte Olympiastadion i München heller för den har löpabanor. Men däremot arenan i Köln är bland de bästa jag har varit på. Och jag tyckte den i Düsseldorf var jättebra också. Så de är moderna utan att vara liksom för mycket liksom, enligt amerikanska arena byggd, tycker jag då, att det är inte jättemycket plats som har vikt åt VIP-loger och club seats, och de ser inte ut som stora shoppinggallerier utifrån, utan de ser ut som fotbollsarenor. De är oftast ganska kompakt, branta, byggda för ljud och fotboll, och det gillar jag väldigt mycket. Så Kölns arena, de spelar i andra divisionen nu, Köln, har enorma problem, så att åk dit och kolla på ett krislag på en fantastisk arena, skulle jag tipsa många om.
Min sista spaning, det är, nu kommer vi lite på mat igen här. Vi började med podolskis kebab, men den här brödhysterin. Alltså jag älskar pretzels, så skulle typ kunna äta en varje dag. Jag tycker de är fantastiskt goda. Det är ju som lite tjockare, nästan salta pinnar i form av en kringla liksom. Ja. Exakt. Fantastiskt god. Men det är så mycket köer till de här bagerierna som finns i alla städer, så att det är helt otroligt. Det är sån tradition att äta bröd. Det är ju det i de här delarna av Europa generellt, liksom Frankrike, Italien och så vidare med. Det är det ju inte i Sverige. Alltså det finns inte den här typen av köer. Visst, på vissa ställen så kan det vara lång kö till något speciellt glassställe på helgen typ. Men det här är varje dag, utom på söndagar då, för då har de stängt. Då är liksom på den sjunde dagen så vilar man i Tyskland. Det har i alla fall jag noterat. För att ibland när man ska gå på smala gator och det är kö till ett par grejer, då kommer man typ inte förbi.
Nej, så är det ju. Sen är det ju att man önskat att det fanns lite mer. Jag menar, det är ju ett halvt varit land där inte alla kaféer har stängt för att bröd och salt ligger överallt, tycker jag i alla fall. Men i alla fall, min sista grej, nu eftersom det är final då, när det här avsnittet släpps, så är det final imorgon, eller hur? Det är ju att det har varit kul och irriterande och på det sättet ganska typiskt att uppleva England under det här mästerskapet. För det har varit engelsk fotboll ett nötskal, tycker jag då. Hela liksom den stora paradoxen i England, att det är ett land med enormt mycket romantik kring fotbollen. Jag kan tycka att det är romantiskt med engelsk fotbollskultur, verkligen. Och sen så är det fruktansvärt provocerande för den är full av inkompetens. Och att de har gått och hackat sig fram genom det här mästerskapet och varit det dåliga hela vägen. Och samtidigt så har man inte kunnat låta bli slita blicken, för det är ganska underhållande. Och att de hela vägen nu fram till final, då, nu när de är i final, har blivit så här självgoda igen och menar liksom att som om kritiken mot Southgate var orättvis på vägen, och nu har minst antagit revansch, men fortfarande inte spelat speciellt bra. Men en bra halvlek på sex matcher. Liksom. Så det, för mig har England varit sig själv i liksom full prakt på något sätt under det här mästerskapet. Och det har varit Spanien har varit bättre, men har varit mer intressant med England.
Det har varit en fars att följa England. Så, lite så, ja, känns det ju som. Jag tycker det här är så bra spaningar. Jag tycker det är en väldigt, väldigt blandning. Från liksom farsen England nu i slutet då, så går man tillbaka hela vägen upp till Podolskis kebab, som du visade mig mina första dagar här i under EM. Men med det sagt så ska vi liksom knyta ihop den här podden, och nästa gång vi hörs då kommer vi liksom ge er alla förutsättningar och spaningar inför finalen, EM-finalen 2024, som alltså spelas mellan Spanien och England. Tack så länge!
Du
har lyssnat på en podd från Expressen. Ansvarig utgivare är Claes Granström.